mera stoff från Gabriel som har mottagit detta. Vägen till det kosmiska medvetandet, vägen till själens befrielse. Gabriel. Vägen till det kosmiska medvetandet, lycka. Frihet och frid. Befrielsevägen. Kan endast vandras om det är medvetet för oss. Vad vi vill. Vad vill vi människor? För det mesta strävar vi efter yttre lycka. Det innebär att vi hänger fast vid materien. Vill vi ha den beryktade mänskliga friheten, då kommer vi att distansera oss från vår nästa så ofta som vi tror att den andra är skyldig, och denne vill vi då inte heller ha något att göra med mer. Och fri. Ja. Var finns friden om vi betraktar vår värld? Friden i världen består egentligen av krig. Krig mot vår nästa. Krig mellan folken. Det används som ett så kallat befrielseslag. Då. När vapnet är lagen i kriget. Ett krig där många människor får sluta sina liv. Är det vägen till det kosmiska medvetandet eller är det vägen till ytterligare vanskapelser i denna värld? Till ännu djupare skuggor. Till olycka. Bindningar. Hat, lika med ofridsamhet. En befrielse för det verkligen inte med sig. Den som söker yttre lycka, som eventuellt bygger på andras olycka, märker redan i sitt sinneslag att lyckan är på väg bort. Frihet betyder här att jag tar frihet på bekostnad av andra. Men det gör oss inte lyckliga och definitivt inte fria. Sann frihet baseras endast på Jesu bergspredikan. Endast ur den utvecklas freden. Sann frid kan alltså endast uppnås genom förlåtelse och inte befrielseslag, genom krig, genom strid eller genom tvister. Den som tror sig kunna gå vägen till det kosmiska medvetandet bör först ställa en fråga till sig själv. Tror jag överhuvudtaget på en gud? Tror jag på en högsta intelligens som genomsyrar allt, som kallas för allande? Tror jag på en evighetens fader, och tror jag att jag efter min fysiska död är en själ som kan slå in på vägen till fadershuset? Då, om hon tror på evighetens fader, på Guds rike, som Jesus talar om med orden: Guds rike finns inom er. Guds rike är kärlekens rike. I Guds rike råder lagen om frihet och allenheten. Inför Guds lag är alla lika, och de som lever Guds lag är de gudomliga väsendena i Guds rike. I människans innersta, ljusets väsen vi människor bär i vår själs innersta Guds rike. Då vi djupt i själen är ljusets väsen. Väsen som tillhör Guds rike, alltså gudomliga väsen. Som den högsta intelligensen. Vår eviga fader har skådat och skapat i hjärtat. Det innebär att vi är komprimerat vara. Somliga kommer att fråga: vad är komprimerat vara? Det är komprimerad evig lag av kärlek, lycka, frihet och frid. Det är kosmiskt, evigt medvetande. Det är oförgängliga livets vara. Ty livet är evigt. Låt oss göra oss medvetna om att vi just nu är människor. Men i vår själs urgrund är vi komprimerat vara. Gudomliga väsen. Komprimerad. Kompakt lag avvarat. Vi är i Guds rike. Vår eviga hemvist. Komprimerad evig lag av kärlek. Från den gudomliga ordningens grundkraft ända fram till den eviga barmhärtigheten. Som vi också kallar för schaktmod. Vi talar om Gud. Vår fader. Innan han skapade oss som sina barn. Som gudomliga väsen. Gav han sig själva formen, alltså en form ur den eviga lagen. Det är lagformen, Gud. Vår fader. Han är Gud. Han är allande. Väsendet. Form blir en lag. Kallar vi Gud fader, som i varats lag också är fadermoderprincipen. Den eviga har skådat och skapat oss som rena väsen enligt den himmelska principen, giva och mottaga. Det materiella höljet, människa. Komprimerad existens. Personifierat ego. Vi är alltså som rena väsen komprimerat vara. Den ene eller andra kommer att fråga: vad är jag då som människa? Frågetecken. Slätt och enkelt sagt. Komprimerad existens. På grund av vårt felaktiga förhållningssätt. Vårt förhållningssätt mot vårt rena väsen, som är gudomligt, har vi skapat oss själva. Våra egna personliga lagenligheter, som med tiden har personifierat oss. Vi, människan, är alltså vår personifierade personliga tanke, och dit hör även våra känslor och förnimmelser. Den personifierade existensen omfattar också våra ord och våra handlingar. Vi är nu personifierat ego till skillnad från komprimerat personifierat gudomligt bara. Vår själ har tagit till sig allt det som vi strålat ut och strålar ut via våra känslor, förnimmelser, tankar, ord och handlingar. Alltså har hon även tagit till sig vårt negativa, våra motstridiga tankar, som riktas mot vårt sanna vara, som har personifierat oss som människa. Låt oss betänka följande. Känsla, förnimmelse, tanke, ord och handling är fem komponenter, som återigen står i förbindelse med de fem sinnena. Se, höra, lukta, smaka och känna. Allt motstridigt, som inte är ångrat och berenat av oss, befinner sig i vår själs partikelstruktur. Det strålar själen ut. Det är vi. Sår vi hat, då blir det till hat. Även våra kroppsceller tar till sig det. Sår vi frid, då kommer vår själ att rena sig och bli ljusare. Vi blir fridfulla. Ger vi vår nästa frihet, genom att vi inte tvingar den till att göra det, som vi själva kan göra, eller att tänka det, som vi tror vore det riktiga, då uppnår vi efterhand frihet. Friheten, som kommer inifrån, och lyckan, som kommer inifrån, är slutligen avgörande för att uppnå det kosmiska medvetandet, som finns anlagt djupt i vår själ. Den djupa, inre lyckan visar på Guds närhet. Vi erfar det då, när vi, genom arbetet med oss själva, har fått ljuset att lysa genom själ och människa så att den eviga andens kraft märkbart förmår att genomströmma oss. Om vi vill gå den kosmiska vägen till vårt sanna varas medvetande, kommer vi inte att kunna undgå att först och främst fråga oss, tror vi på Gud? Om jag bejakar detta, går det vidare med, tror jag att det eviga livet, som kommer från Gud, finns inom mig? Om jag vill gå den kosmiska vägen, så är ett grundläggande beslut om att vilja arbeta med mig själv, ofrånkomligt. Är jag beredd att rena mina fem komponenter, känna, förnimma, tänka, tala och handla och likaså de fem sinnena? Ty, endast på detta sätt blir jag ren och det blir allt mer medvetet för mig att jag är ett väsen ur Guds allmakt och kärlek. Djupt i själsgrunden anar vår själ det kosmiska livet och vill vända hem. Därför kommer vi aldrig i längden att vara lyckliga i det yttre. Aldrig uppleva varats frihet. Den sanna friden med min nästa och befrielsen från allt, som vi betecknar som last. Eftersom själen strävar efter det kosmiska livet, pockar hon på vårt fysiska hjärta och varje andetag är ett pockande från vår själ. Vi upplever vår själs längtan upp till himlen. I vår otillfredsställdhet. Det är svårt att direkt känna själens längtan efter den eviga hemvisten, och ändock upplever många genom sin otillfredsställdhet sin själs rörelse. Låt oss fråga oss, vem är väl tillfreds med sitt jordeliv? En del kommer att säga kolon, ja, jag är tillfreds, punkt, men är det verkligen så? Eller nöjer sig den ena eller andra endast med det, som hon tror är friden eller den så kallade tillfredsställdheten för henne? Låt oss analysera oss själva genom att rannsaka våra personliga tankar. Då kommer vi eventuellt fram till att vi bakom vår sinnesstämning i verkligheten är otillfreds. Oftast inbillar vi oss själva något med förskönade tankar och ord. I verkligheten finns istället sorg, hjärtelidande, önskningar och mycket mer bakom våra tankar. Otillfredsställdheten, som är inpackad i vårt sinneslag, i våra tankar och ord, är inget annat än vår själs rop. Hon vill att vi erkänner vårt syndfula, som vi också kallar för det alltförmänskliga. Hon vill att vi går vägen, som Jesus, den Kristus, lärde oss, att ångra vårt felaktiga förhållningssätt. Be om förlåtelse och förlåta och inte längre tänka, inte längre säga och göra samma och liknande igen. Den som går denna väg, det är vägen till det kosmiska medvetandets sträck. Den förnimmar efterhand allt tydligare ropet från sin själ. Frid. Frid i dina tankar. Frid i dina ord. Frid i hela ditt förhållningssätt gentemot dina medmänniskor. Gentemot naturikerna utropstecken. Ofridsamheten bringar ständigt längtan efter något nytt. Efter något bättre. Efter en ljusare och skönare värld. Ingen kan i längden erbjuda oss detta. Varför inte? Det innersta är lyckan. Det innersta är friden. I själens längtan ljuder alltid hennes rop. In i våra diskrepanser. In i vår otillfredsställdhet. Gå vägen. Berena och skapa fred. Då är vi, Därmed menar själen sig själva och människan, en enhet, punkt. Själens längtan är i viss mån Guds röst inom oss. Det gudomligas resonans inom oss. Eftersom längtan strömmar ur själsgrunden. Där finns det. Som är obelastat. Det är varat. Detta rop tränger fram till själen och den ger eventuellt ropet vidare. Då hennes önskan är att bli fri från det. Som människan har lagt på henne i form av skuld. Alltså skulle vi kunna säga. Själens längtan efter hennes eviga hemvist är i viss mån ett pulsslag från vårt sanna vara. I vår själs urgrund förnimmar vi den oändligas rop. Det är fadermoderguden. Som kallar på sitt barn. Sin son. Sin dotter. Hur ofta känner vi en viss längtan och utforskar inte i djupet varifrån den kommer? Vi tror att det är en längtan av mänsklig natur. En längtan efter frid och frihet i det yttre. Följaktligen tänker vi till exempel. Jag måste gå i kamp mot min nästa för att uppnå frid. För att vara fri. Den djupa längtan kommer dock ur vår själs urgrund. Via den ljusare partikelstrukturen sänder fadermoderguden impulser till vårt medvetande. Men vi människor, som har fyllt våra hjärnceller med denna världs krimskrams, tänker ständigt på det yttre. Vi önskar och längtar efter trygghet, lycka och frid i det yttre. Vi vill omsätta trygghet, lycka och frid i världen och vi uppnår det i slutändan inte eftersom inget i denna värld är beständigt. Ja, varför uppnår vi inte allt detta? Eftersom vi är människor just nu orienterar oss efter människor men kommer inte evigt att vara dessa människor. Djup i varje själ finns det gudomliga väsendet. Finns det eviga varat. Djup i själen finns den eviga friden. Finns den eviga friheten. Den eviga lyckan och den kosmiska kärleken. Den alleviga lagen. Som genomströmmar alla gudomliga väsen. Som pulserar i vår själ. Som genomsyrar naturrikerna. Ja, alla stjärnor av det rena varat. Alla stjärnor i reningssfärerna och materian. Det syndfulla är i själva verket alltid jag-relaterat och egoismen eftersträvar alltid den egna välgången. Vår nästa är oftast mer eller mindre i vägen för oss, alltså är vi mot vår nästa. Men vi kan i längden inte vara lyckliga. Inte uppnå frihet och absolut inte frid om vi är mot vår nästa. Därför ställs om och om igen frågan. Vill vi komma närmare vårt sanna väsen? Vill vi stilla längtan i vår själ? Som vill sträva upp mot himlen? Vill vi gå vägen till vårt sanna vara? Som vi kallar det kosmiska medvetandet? Vill vi? Då bör vi vara medvetna om att vi måste erkänna vårt självskapade hinder. Vårt alltför mänskliga. Det jag-relaterade. Vårt synfula och övervinnande med Guds Kristus kraften. Som är vår frälsare. Det kostar oss kraft. Jag vill inte säga tid. Utan kraft kostar det. Att kontrollera sig själv och med Kristi kraft övervinna sig själv. Sin egoism. På vägen till det kosmiska medvetandet kommer vi att tala om våra tankar och våra känslor. Vi kommer att rena oss. Vilket innebär att vi kommer att göra oss rena. Rena oss från allt nonsens i denna värld. Vilket dock inte innebär att vi drar oss tillbaka. Vi befinner oss mitt i världen men våra sinnen är ljusare. De iakttar och uppfattar mycket mer. De avväger medvetet och väljer. Människan säger med tiden. Nej. Inte så. Jag är. Det jag är. Det. Som Gud har andats in i mig. Det gudomliga är Gud. Min faderpunkt. På denna väg finns det naturligtvis höjder och djup. Även det senare är bra. För i djupen uppfattar vi vad vi fortfarande är. Komprimerat allt för mänskligt. Höjderna märker vi i tacksamheten gentemot den evige. När vi har klarat av något och förändrat oss ett stycke till det goda. Detta innebär konsekvens i vårt liv. Inte ge upp och säga. Inte idag. Kanske i morgon. Punkt. Konsekvens behövs och konsekvens innebär också uthållighet. På vägen till det kosmiska medvetandet kommer vi att uppleva en annan stagnation på sådant sätt att vi under en kort tid säger till oss själva. Aha. Jag vill inte mer. Det är all för svårt för mig. Det är för mycket för mig att kontrollera mig själva och rannsaka mitt syndfula. Det allt för mänskliga. Punkt. Den. Som har tagit några steg på denna kosmiska väg. Märker att det pockar inom henne. Det pockar. Ja. Vad är det som pockar? Det är fadermoderguden som kallar. Res dig. Mitt barn. Min son. Min dotter och gå vidare. Jag har kallat på dig. Uppehåll dig inte för länge i det förgångna. Fundera över det. Och det. Som är orent. alltså syndfullt och samtidigt mot ditt sanna väsen. Ta itu med det utropstecken, så talar Gud i oss. Ångra och berena dig och försök att inte grubbla för länge över det punkt, den som går eller gärna vill gå denna väg, kommer att erfara att det då går stadigt framåt om hon registrerar detta pockande och tar det på allvar. Det går framåt om vi, om och om igen reser oss och säger: djupt i min själ är jag inte från denna värld. Jag är mycket väl människa nu i denna värld och har min plikter i denna värld. Men jag är dock ur Guds hand och i Guds hand, punkt. Låt oss också begrunda följande. Vi människor har rättigheter i vår demokrati. Vad betyder det egentligen, rättighet? I vår värld tillerkänns den ene fler rättigheter och den andra färre. De mäktiga tillkommer fler rättigheter och de undergivna färre eller inga alls, beroende på. Hos Gud finns det inte sådana skillnader. Guds lag är rättvis. Den väger och ingen kan säga: Gud älskar mig mer än den andra, punkt. Gud älskar varje syndare. Hur fångad denna än är i det syndfulla, han älskar denna lika mycket som den som är honom närmare. Lika mycket som det gudomliga väsendet i himmelens rike. Men våra skuggor, våra synder ska vi erkänna med Guds hjälp. Vi ska ångra dem. Be om förlåtelse. Förlåta vår medmänniska och framöver inte göra det motstridiga igen. Här har vi hjälp av Guds budord och Jesu Kristi läror. När vi frågar: ja, vad ska jag då tänka? Hur ska jag då förhålla mig, frågetecken? Vi har hjälpen från den evige, så att vi åternår evigheten, som är livet. Ingen kan bevisa Guds existens för någon annan. På den kosmiska vägen upplever vi själv Gud. Varken den katolska eller den evangeliska kyrkan har med sina gudsföraktande traditioner lett människorna till det kosmiska medvetandet. Till lycka, frihet och frid. Utsagan i uppenbarelsen av Johannes från Patmos lyder: gå ut ur den, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i dess plågor och inget mottagare av dess synder, punkt. Alltså kan man då råda katolikerna, såväl som protestanterna, lutheranderna och alla dem som är rotade i yttre religioner: gå ut ur de kyrkliga institutionerna och följ den som idag kallar mer än någonsin. Följ mig, utropstecken, det är Guds Kristus, vars andor finns inom var och en av oss. När det efterhand börjar gå upp för oss att varje människa är Guds tempel och evighetens ande, livets kosmiska anden, bor såväl i varje människas själ som också i människan, då behövs det inga kyrkor av sten. Då behöver vi inga kyrkliga traditioner, utan vi behöver den djupa bönen, själens bön, sanningens bön. En rättfärdig och djup bön som innefattar förverkligandet av Guds budord och lärorna av Jesus, den Kristus. Därför lär Guds Kristus vägen till det kosmiska medvetandet. Lycka, frihet, frihet. Märk väl frihet och frid. Den kyrkliga institutionen talar så mycket om tro. Att tro innebär att inget veta. I ordet tro ligger dock också de inre tvivlen. Vem har de inte, om man säger: jag tror på Gud. Om vi ser på världen idag och inte accepterar lagen om sådd och skörd eller inte känner till något om den, då ger vi många gånger Gud skulden för det som sker i världen. Eller vi anser att han är ansvarig för vår sjukdom, vårt lidande, våra sorger och för vår nöd. Om vi då frågar: tror du på Gud? Frågetecken. Så kommer den enskilde för en kort stund att bli betänksam. Stanna upp och svara: ja, ja, jag tror på Gud, punkt. Men ligger inte redan tvivel i dessa ord? Om han verkligen existerar, det är nu en gång så. Ingen människa kan bevisa för en annan människa att Gud existerar. Men var och en kan bevisa det för sig själv. Därför vägen till det kosmiska medvetandet. Den som går den steg för steg genom att hon söker den inre lyckan, den inre friheten och den gudomliga friden, genom att hon skapar ordning hos sig själv, den märker förr eller senare att det kommer an på att lära känna Guds vilja. Vad lär vi känna den? Vi lär känna den i Guds budord och i lärorna av Jesus, den Kristus. Det är den kosmiska vägen. Och den som går vägen upplever Gud. Nå från kännedom till vishet. Den högsta intelligensen är den fria guden. Är den absoluta, fria lagen av kärlek. Gud rör inte heller människans fria vilja. Gud är inte den institutionella guden. Vi kommer inte att finna honom i kyrkor av sten och inte heller i predikan hållen av en präst eller pastor. Vi finner honom inom oss själva. Från kyrkans sida talas det så ofta om tron. Slutligen innebär ju att tro, så som redan nämnts, att jag inget vet. Att tro betyder att inte veta. Där försöker så många och förblir i ovisshet. Kanske finns det en gud. Kanske finns det ingen punkt. Det resulterar i de många diskussionerna om det finns en högre, en högsta intelligens. Tron ska leda till vishet. Vi ska nå gudomlig vishet. Var i övertygelsen ligger att Gud existerar? Ingen människa kan bevisa för en annan att det finns en Gud. Inte heller jag kan säga till mina medmänniskor. Jag ska bevisa för dig att det finns en Gud. Det som är så underbart just med urkristendomen är att vi dock kan säga. Jag kan bevisa för mig själv att Gud existerar. Vägen till det kosmiska medvetandet, som lärs ut hos oss urkristna, är inte beviset för vår nästa att det finns en Gud. Hjälpen består mycket mer i att visa vägen, så att var och en kan bevisa för sig själv att Gud, den högsta intelligensen, existerar. Det är lättfärdigt och obetänksamt att synda, att vara mot sin nästa, att förespråka krig och mord, att stillatigande acceptera att naturen och moderjord får lida under människan, för att sedan anklaga Gud och säga, finns det en Gud? Frågetecken, och att fordra, om det finns en Gud. Då borde han ingripa här! Utropstecken. Ja, Gud vill ingripa, men via dig, via var och en av oss. För om vi steg för steg lever efter Guds budord och lärorna av Jesus, den Kristus, inte efter den institutionella kyrkans lära, sträck, då erfar vi efterhand att det finns en högsta intelligens, som finns djupt i vår själ, på vägen till det inre, till det kosmiska medvetandet, förändrar vi oss. Vi förändrar vårt medvetande. Vi utvidgar det. Därigenom blir också våra fem sinnen vidare, ljusare, mera klarsynta för sanningen. Och Gud är sanningen. Jag upprepar. Ingen av oss kan bevisa Gud för någon annan. Var och en måste själv frambringa bevis om att Gud existerar. Och vägen till det kosmiska medvetandet är hjälpen, så att den som går den upplever Gud inom sig och i slutändan också det sanna väsendet. Sitt sanna, eviga väsen, som pulserar djupt i själsgrunden. Då blir människan med tiden fridfullare. Hon förstår vad det betyder att skatta moder jord, som livnär människan. Att närma sig henne med fridfullhet. Att bringa djuren den livskvalitet, som tillstår dem på samma sätt som oss människor. Och hon förstår vad det betyder att bli fri. Nämligen att sluta fred med människorna. Fred genom det som Jesus, den Kristus, lärde oss. Ångra dina erkända synder och gör inte om dem. Vad innebär att inte göra om? Jag ber om förlåtelse för mitt felaktiga förhållningssätt. Förlåter min nästa, som har förhållit sig illa, motstridigt eller miserabelt, vilka ord vi nu än använder. Om vi på allvar företar oss, så som jag har tänkt, så som jag har förhållit mig, det gör jag inte mer. Istället orienterar jag mig efter Jesu läror, till exempel bergspredikan eller de 10 budorden, som Gud gav genom Moses, och om vi samvetsgrant bemödar oss om detta, då märker vi att vi förändrar oss till det positiva. Det ger oss mod. Vi känner att våra dagar blir ljusare. Vi känner att vi utför vårt arbete bättre. Vi känner att vi arbetar mer koncentrerat på vår arbetsplats. Vi känner förbindelsen med våra medmänniskor, oberoende av vad de tänker om oss. Det är kosmisk upplevelse. Det är aspekter av Gud, som gör oss fria, som gör oss lyckliga. Friden är kosmiskt medvetande. Håller jag frid med min nästa i tankarna, i orden, i hela mitt förhållningssätt, då märker jag att jag lever mer och mer i sanningen, och sanningen är livet. Sanningen, som endast är Gud, gör oss fri. Om vi lär oss att erfara Gud inom oss själva, då hänger vi inte längre fast vid, i slutändan, den tröstlösa tron. Var i tvivlen finns kvar? Finns det en Gud? Kanske finns det ingen. Då vill vi inte heller diskutera Gud. Varför diskussionerna om Gud, om han inte kan bevisas av andra? Var hon är själv frågad att finna Gud inom sig. Och har hon funnit aspekter av Gud, då kommer hon bort från den tröstlösa, dunkla, dystra tron. Bort från postulatet, som ungefärligt lyder. Du måste tro! Utropstecken, eller endast tron räcker. Det räcker just inte för oss människor. Om det vore så, då skulle vi inte ständigt fråga efter Gud och betvivla att Gud överhuvudtaget finns. Enbart tron räcker alltså inte. Eftersom den inte heller räcker för urkristna, går de vägen för att själva uppleva Gud. Var och en inom sig. På arbetsplatsen. I samtal, oberoende var man befinner sig. För Gud är allande och alltid närvarande. Den skapande strömmen av allkraften, Fadermoderguden. Såväl intresserade lyssnare som också läsare ställer allt som oftast frågan. Varför talar man om Fadermoderguden frågetecken och ber om en förklaring? För att få något i rörelse behövs det alltid två poler. Det är, andligt sett, den givande och den mottagande polen. Dessa båda centralt energetiska faktorer, de livsbringande komplementära urkrafterna, åstadkommer i oändligheten det eviga livet. Det är skapargudens kraft. Det är fadermodergudens kraft. Den ena polen är den kvinnliga principen och den andra den manliga. De båda polerna kompletterar varandra och frambringar outtröttligen livet i naturen, livet i djuren och stjärnornas rörelse. I denna polaritet är den eviga, allomfattande lagen av kärlek, frihet, den inre lyckan och friheten anlagd, livets lag, som aldrig och inte kan förgå. Det är en kraft, vars poler står i växelverkan med varandra. Alltså en kraftström ur vilken fadermoderguden gav sig själv formen som fader och som inom sig bär moderprincipen. Livets lag är en ström av den högsta energin, som upprätthåller allt, som bringar allt i rörelse. Det är den skapande, eviga anden, som skapar nya andliga solar och världar, ur vilka också gudomliga väsen frambringas. Den evige, som vi tilltalar som fader, har ur den strömmande andlagen gett sig själv formen. Han har andligt personifierat sig själv så att hans barn kan skåda honom. Ur den eviga strömmen, fadermodersströmmen, den eviga lagen, skapade och skapar fadern också ljusets väsen. Sina barn, söner och döttrar, rena väsen, vars kroppar är komprimerad evig gudomlig lag av kärlek, frihet, inre lycka och frid. Dessa gudomliga väsen ser fadern, ja, de skådar honom från anlete till anlete. Varför? Han själv har antagit gestalten av ett omätligt ljusstarkt, andligt väsen, så att hans barn kan möta, jag skåda honom, som person, andligt sett, som högsta väsens intelligens. Gud förenar alltså, som ström, som ljus, såväl som det högsta andeväsendet, de båda polerna inom sig. Även i de materiellt inklädda livsformerna på jorden upplever vi hans verkan. Vi ser fadermoderguds verkan i naturen, i djuren och vi erfar honom slutligen inom oss själva. Då, när vi går den kosmiska vägen till det högre medvetandet, till vårt andliga medvetande, då blir våra sinnen finare och vårt medvetande vidgas. Att uppnå gudomligt medvetande innebär rening av själen. Via våra sinnen upplever vi fadermoderkraften också i vår nästa, inte människan, det fysiska höljet, utan inom vår nästa, i hennes själ. Vi erfar skaparkraften i stjärnorna, i djuren, i mineralerna, i växterna och i de mäktiga träden. Överallt finns skaparkraften och skaparkraften är också den andliga evolutionsgrafen ur vilken återigen ytterligare liv uppstår. Ett träd till exempel förblir inte ett träd. I andens vara, i himmelens utvecklings, det vill säga evolutionsområden, omvandlas den genom evolutionssteg till allt högre vara. Detta åstadkommer skaparkraften och i skaparkraften verkar också fadermoderkraften. När vi med vår andliga, alltså rena kropp, åter är hemma i den eviga hemvisten, kommer vi från anlete till anlete att skåda fadern, i vilken också moderns princip strömmar. I himmelen finns det varken en helig trefaldighet eller terror från en gud av dogmer och urkristen. För katolskt präglade medmänniskor är begreppet helig trefaldighet bekant. Man föreställer sig tre himmelska personer. Fadern, sonen och den heliga anden. Så har Jesus, den Kristus, inte lärt ut det. Det är inget urkristligt trosätt. Gabriel, fadermoderkraften, skaparkraften. Livets lag är Guds ande, som vi även kallar den heliga anden. Det strömmande livet, ur energin, är dock ingen person. Fadern är ur väsendet, personen. Om man så vill säga, Även andeväsenden är personer. De är gudomliga väsen. Gudomliga väsen är inte allstädes närvarande. Gud är allstädes närvarande. Låt oss lägga märke till skillnaden mellan Gud och gudomlig. Gud är den alleviga kraften. Lagen av kärlek. Frihet. Enhet och gemenskap. Gud är alltså all kraft. Är ur kraft. Är skaparkraft. Vi har många namn. Är den högsta intelligensen men är dock ingen person. Fadern är personifierat. Det väsendet. Vi människor kallar det för person. Kristus är person och hans opersonliga kraft. Hans ljus finns i själen hos var och en som frälsande kraft tills vi åter är hemma i ljuset igen. Då är vi gudomliga väsen och i vårt språkbruk kallar vi dem personer och fadern är vår skaparfader som har skådat och skapat oss. Men ur kraften, fadermoders energin, är alltid lagen. Ur vilken alla rena väsen, som komprimerade väsen, som komprimerat vara, frambringades. Trefaldighet är kyrkligt. Trefaldighet finns inte. Istället finns det fadermoderguden som lag och liv. Det finns den evige fadern och Kristus som himmelens medregent. Guds förstskådade och andligt förstfödde son. Kyrkans gud. Jag säger det medvetet, kyrkans gud är inte oändlighetens gud. Inte guden. Som är den eviga. Högsta intelligensen. Det är en sammansnickrad av magud. Som inte befriar utan terroriserar människorna enligt. Du måste. Om du inte gör det då är du evigt fördömd eller hamnar du skärselden. I helvetet. Gud terroriserar inte. Gud är livets fria lag. Han har gett oss. Som gudomliga väsen. Friheten. Det kommer an på oss. Som fria väsen i Gud. Att vi frågar oss själva. Vill jag komma Gud närmare eller inte? Om människan inte vill komma Gud närmare. Då skapar hon sin egen lag. Lagen om sådd och skörd. Den består av det alltför mänskliga. Av de negativa tankarna. De motstridiga orden. Av det felaktiga förhållningssättet mot vårt sanna, eviga liv. För att det är energi. Det är inte bara vetenskapsmännen som numera vet att ingen energi går förlorad. Alltså formar oss energin. Som går utifrån oss. Den går in i våra hjärnceller och i vår kroppsceller. Terroriserar vår kropp genom att vi matar negativt. Negativa energier i oss. Om vi sedan blir sjuka ger vi många gånger Gud skulden. Men det är vi själva som har matat in vår sjukdom. Vi terroriserar alltså oss själva. Kyrkan vänder på det och säger i sin lära. Gud straffar er utropstecken och det betyder så mycket som. Han terroriserar er punkt. Nej, vi människor är själva terrorn genom våra tankar. Men någon gång kommer vi att finna ut ur vårt alltmänskliga. Eftersom vi djupt i vår själ är odödliga väsen. Gud terroriserar oss inte. Gud har inga dogmer. Gud har inga trosföreskrifter. Som kyrkobudorden är. Han känner inte till några kyrkobudord eftersom han inte har någon kyrka. Ritualer finns det inte heller i livets lag. Detta finns inte hos Gud. Den allena. Detta finns endast hos kyrkoguden. Men den är inte guden av den högsta intelligensen. Inte alla anden. Hos Gud finns det inte heller några kyrkor av sten. Var och en av oss är Guds tempel och Gud bor inom oss. Hur som helst. Gud straffar oss inte. Han terroriserar oss inte och på vägen till Gud behövs det inte heller någon medlare. Meningen och syftet med vårt jordeliv. Vår uppgift som människa. En urkristen. Om vi har eller läser om realiteten i himlarna så börjar ofta den kännedom om sanningen. Som ligger i själen. Att vibrera. Vi känner. Ja. Det är mitt liv. Det är mitt sanna hempunkt. Och vi frågar oss. Varför befinner jag mig egentligen på jorden? Vad har vi människor här att göra? Frågetecken. Gabriel. Svaret lyder kort och enkelt. Rena själen för att vända tillbaka till fadershuset. Och just därför ställs om igen frågan till oss. Var befinner sig dagligen våra tankar? Nästa fråga lyder. I vilken tankevärld lever vi? Är vår tankevärld gudomlig? Motsvarar den det sanna livet? Som vi finner i uppfyllelsen av budorden och i lärorna av Jesus. Den Kristus. Eller vad är vår tankevärld fylld med? Vart hän länkar vi våra tankar? Det är av betydelse för om de inte är gudomliga. Om de är alltför mänskliga, alltså syndfula, förmörkar vi vår själ och också våra kroppsceller. på grund av vår felaktiga sådd kommer motsvarande skörd att visa sig. Eller, hur stor är en individen människa i sitt egomedvetande? Vi människor måste lära oss att uppfatta det som vi klär in vår ord med, alltså höljer in dem i. Det, som ligger i våra ord eller i våra tankar, vittnar så mycket om vad vi lagar i vår själ och i våra kroppsceller. Vi lagrar det dock för det mesta också i medvetandet och i undermedvetandet, så att vi efterhand blir till vårt motstridiga och alltför mänskliga. Till följd av det är vår kropp ett syndfullt fordon och vår själ känner sig illa till mods i denna klädnad. I detta fordon, som släpar sig över denna jord och rent av tror på att hon är stor. Speciellt då, när hon anser att egot är alfa och omega. Nyckeln till våra vedermödor ligger i våra tankar. Hur vi kan bli fria, det bör vara medvetet för oss hur viktigt det är att uppfatta våra tankar och framförallt innehållen i våra tankar, eftersom dessa påverkar och präglar oss. Vi uppfattar endast vad en gudsvillig tanke är och vad en egotanke är genom en konsekvent självkontroll och uppriktig, fortlöpande rannsakning av våra ord, tankar och känslor. Sagt med ett ord, självkännedom. Ofta stödjer sig våra känslor mot själen. Ur själen strömmar då längtan in i vår känslovärld. Men endast då om vi fortfarande kan utveckla känslor. Det vill säga om vår känslovärld går att tilltala. Om den ännu reagerar. Många människor blockerar sin känslovärld eftersom de anser. Känslor är inte aktuellt i vår tidpunkt. Här handlar det dock inte om något känslopjosk. Utan om den äkta känslan. Som vill säga oss något. Som vi ofta med tankar skjuter åt sidan och avfärdar som känslopjosk eller av annan anledning. Vi lever ofta för ljuget. Vi förpackar och kasserar det. Som vi tvingar på vår själ genom våra tankar. Genom våra ord och genom vårt förhållningssätt. Våra tankar och ord är för det mesta endast höljen eller hylsor. I tankarna. I orden finns det. Som vi verkligen är. Det är vår medvetande ståndpunkt. Om vi betraktar våra sinnen och analyserar dem. Det vill säga vi iakttar dem ännu mer. Då märker vi hur mycket och vad vi förpackar. Vi ser och hör oftast en del. Som vi inte vill tillstå. Och det. Som vi inte tillåter utan skyller över. Förskönar och omskriver. Det är förpackningen. Innehållet är dock det. Som vi lagrar. Som vi belastar vår själ och våra kroppsceller med. Om sedan en olycka sker eller en sjukdom eller något annat smärtsamt. Då ger vi Gud skulden. Låt oss betänka. Har vi inte ställt oss över Gud då vi trodde att det är gott? Det allförmänskliga. Det syndfula var oss närmare och viktigare än Guds budord och läron av Jesus. Den Kristus. Den, som befinner sig på vägen till det gudomliga medvetandet, kommer inte att kunna underlåta att kontrollera innehållen i sina tankar, sina ord, ja hela sitt förhållningssätt. Det är inte alltid så enkelt och än mindre angenämt att tillstå för mig själv, vad mina tankar bär och vad mina ord, som jag inte uttalar, säger mig. Men där är jag. Vem är jag då? Från det kan jag avleda. Vad belastar jag dagligen min själ och min organism med? Vi måste också ständigt fråga oss varför vi om och om igen upplever återkommande och plågande tankar. Allt detta hör till vägen till det högre medvetandet. Till det kosmiska medvetandet. Återkommande och plågande tankar kan dels vara massiva önsketankar och dels tankar som vi har närt under många år, som vi kanske inte vill tänka mer, men som ständigt framträder och som leder oss in i situationer som vi ogärna vill tillstå. Vi blir inte av med dem. Såvida vi inte tittar på innehållen i våra plågande tankar. För att berena det. Som inte är bra eller närmare bestämt det. Som inte är bra hos oss och inte det hos vår medmänniska. Självkännedomen är ärlig då insikten verksam. Om vi känner djup ånger i hjärtat över det. Som vi har gjort mot den andra. Hjälpen kommer alltid från Kristus. Anden. Som finns inom oss. Om vi ber och hjälp kommer oss till del så att vi steg för steg kan erkänna innehållen i våra plågande tankar. Börja då. Vad de är väldigt viktigt. Inte göra om det negativa. Hat. Avundsjuka. Fiendeskap för alltid med sig sådana plågande tankar. Vars rötter vi måste finna i djupet för att undanröja dem. För i roten ligger den syndfula A-kraften. Som åter och åter igen slår ut och frambringar ytterligare. Liknande tankar. Alltså räcker det inte att bara överlämna tankarna till Kristus, utan med hans hjälp finna roten. Riva ut denna och inte tänka liknande och samma igen. Det är av betydelse Allt annat låter ständigt liknande och samma framträda. Tankar, som inte är egoistiska, försätter varken vårt sinneslag eller vårt nervsystem i oro och än mindre i uppror. En sann osjälvisk tanke har inga baktankar. Den är en aspekt ur livets lag. En gudomlig aspekt. Ett väsensdrag av vårt sanna, eviga väsen. Vårt sanna vara. De påstådda, Guds hemligheter. Kristlig, konfessionell etikettsvindel. Ingen pastor, ingen präst kan förlåta oss en skuld. Vi ber i Fader vår. Förlåt oss våran skuld. Så som vi förlåter dem som är oss skyldiga. Ja, Gud förlåter oss vår skuld. I Fader vår ber vi det. Vad vill vi då hos en präst eller pastor? Och dessutom en pastorn, prästen, påven, oberoende av hur de kallar sig, blir konfronterade med frågor som de inte kan svara på. Så har de en ändamålsenlig utväg, det vill säga en undanflykt, paret. De betecknar det som de inte kan förklara, som Guds hemlighet. Men vi vet dock, det är inte Guds hemlighet, utan det är vi, människorna. Det är följderna av vårt felaktiga förhållningssätt mot naturikerna, mot vår nästa. Den katolska och evangeliska kyrkan och annorstädes kristliga samfund kallar sig för kristlig. Låt oss en gång gå till botten med detta begrepp. Den som är en kristen, den följer Jesus, den Kristus, i handling. En sann kristen är den som gör Guds Kristus vilja, som klart kommer till uttryck i de 10 gudomliga budorden och i Jesu bergs predikan. En sådan människa handlar alltså kristligt. Men nu säger den konfessionella kyrkan sig vara kristlig. Den sanna läran av Jesus, den Kristus, lämnar de dock till innehållet därhän, och framförallt handlar de ingalunda så. Som Nazaren lärde och levde, är de då kristna, om de likväl betecknar sig som kristliga. Så är det alltså en konfessionell etikettsvindel. Jag skulle vilja skilja på det, på följande sätt. Handla kristligt, ja, men föreskriva kristligt är konfessionellt. Självviakttagelse, självkontroll, rannsakan av tankarna för att komma Gud och vårt sanna väsen närmare. Sann kristendom är handlingskristendom. Man hör sällan från den institutionella kyrkan att människan ska förädla sitt tänkande och hela sitt förhållningssätt. Den evige lär oss däremot att vi ska förfina oss, det vill säga förädla oss. På vägen till det kosmiska medvetandet börjar det därför med ordningen i våra tankar. Slutligen lyder uppgiften för oss alla. Skapa ordning i ditt jordeliv. Men vi börjar med det första steget. Ordningen i våra tankar. Hur kan detta uppnås? Väsentligt är här självviakttagelsen och självkontrollen. Vad tänker jag när jag möter mina medmänniskor? Vad tänker jag när de ställer en fråga till mig? Vad tänker jag när jag upplever den ena eller andra situationen? Om vi steg för steg fastställer detta, då blir vi förskräckta. För vi inser att vi kretsar slutligen ständigt endast omkring oss själva. Jag har eftersträvat följande i mitt liv och så har jag kommit framåt på snabbaste sätt. Jag har emellanåt helt enkelt avbrutit tankekarusellen enligt följande. Stopp. Vad tänker du överhuvudtaget? Rannsaka dina tankar och pröva dem om dessa tankar motsvarar ditt sanna väsen. Ställ dem mot Guds budord och lärorna av Jesus, den Kristus. Ju oftare vi gör det, desto oftare blir vi arga över oss själva och ropar. O Gud! O Gud! Hjälp! Jag snurrar bara omkring min egen axel och sysselsätter mig bara med mig själva, utropstecken. Därav följer lidande, sjukdom, nöd och mycket mer. Att ordna tankarna innebär framför allt att rannsaka våra tankar. Och härmed har vi dag för dag nog att göra, för människan tänker och tänker och tänker. Mycket kan vi inte utan vidare uppfatta. Men när hjärtat snörs ihop, när plötsligt vår andning blir kortare och vi känner att våra nerver reagerar, då känner vi att det är själens pockande som uppfordrar oss. Rannsaka dina tankar, utropstecken. Om vi rannsakar dem kommer mycket snart i dagar vad vi vill, vad vårt ego vill, vem vi eventuellt inte kan förlåta, vem vi är mot, och att detta leder till lidande, sjukdom, nöd, ofrihet och till ofrid. Alltså gäller det att rannsaka de brännande tankarna, som bränner på andningen eller får vårt nervsystem att fladdra. Här ropar själen, stopp, Vänta. Rannsaka dig, utropstecken, kära läsare. Gör dina egna erfarenheter. Fråga dig själv hur du känner dig. När du en gång har kapat en sådan negativ, borrande, alltför mänsklig tanke. Genom att du har rannsakat den och inte tänker sådana tankar igen. Kanske bör du förlåta några människor eller be om förlåtelse. Om du gör det, då kommer ur ditt inre en liten befrielse. En lyckokänsla och där redan ett litet svar från Gud inom dig. Från min urkristliga erfarenhet kan jag uppmuntra dig. Så uppnår du Guds närhet. Inte genom att du tror. Tror du än en gång tror. Befria dig från den ihåliga tron. Vinn istället erfarenhet med Gud inom dig. Därav följer den djupa, innerliga tillförsikten och visheten. Den eviga är Fader Moder Guden. Han är vår, alltså också din himmelske fader. Vinn denna förbindelse. I princip gäller, endast du själv kan erfara Gud inom dig. Ingen människa kan bringa Gud nära dig. Inte heller jag. Du själv kommer Gud nära genom att du gör vad Gud vill och i slutändan dö. Som motsvarar ditt sanna väsen. Då har du, redan i jordeklädnad, kommit hem i ditt inre.